Hej och välkommen till ett till avsnitt av Entreprenörskapspodden. En podd av studenter på Entreprenörskolan vid Uppsala universitet. Podden handlar om kreativitet, estetik och hållbar design. Jag heter William Göransson, är civilingenjörsstudent inom molekylär bioteknik och går Entreprenörskolan mitt sista år. Idag gästas jag av Björn Arvidsson. Björn har också studerat vid Uppsala universitet där han studerade analytisk kemi. Han gjorde sedan en doktorandtjänst där han forskade om tidiga biomarkörer för diagnostik. Han har bland annat arbetat på Försvarsmaktens forskningsinstitut ska jag säga, och på diagnostik- och läkemedelsföretaget Roche samt suttit med i olika styrelser. Nu jobbar Björn på Stuns Life Science som verksamhetsledare. Välkommen Björn och tack för att du är här.
Ja, men supertrevligt att vara här.
Jag tänkte att du ska få börja med att berätta lite mer om dig själv, hur din karriär har sett ut och lite om din nuvarande tjänst på Stuns Life Science och vad ni gör där.
Ja, men det gör jag jättegärna. Ja, men kul att vara med och vad roligt att ni driver den här podden. Det tror jag är ett viktigt verktyg för att kommunicera ut vad ni gör. Jo, nej men det är ju så här, jag vet inte vem det var som sa det, men man kan ju aldrig liksom förutspå vart man är på väg någonstans. Men när man tittar bakåt så förstår man ganska tydligt varför man hamnade där man hamnade. Och det här med karriär är ju väldigt speciellt, för det är lätt att ha en massa, att man tror att det ska bli på ett visst sätt. Och det blir nog inte alltid så, men det blir något liknande. Jag tror att jag var ganska inställd på att jag skulle bli forskare. På samma sätt som jag var ganska inställd på att jag ville satsa på diverse olika kemiska discipliner. Men jag bytte allt emellan dem till dess att jag hittade analytisk kemi. Och forskningen, som du sa, jag jobbade för försvaret en kort period med egentligen att ta fram nya metoder för att upptäcka om någon har utsatts för massförstörelsevapen. Det låter alltid intressant när man säger så. Men sen så blev jag rekryterad till diagnostikföretaget Roche då, helt enkelt. Och jag bytte forskning mot marknad och sälj. Och då blev jag produktansvarig för en stor analysapparat som man har på sjukhusen när du lämnar blod. Och ganska snabbt så lärde jag mig liksom marknadsföring, kommunikation, liksom forecasting, lite mer business. Började hitta andra sätt att göra affärer, för att det är en ganska trång sektor att försöka sälja till hälso- och sjukvården i Sverige. Och det ledde mig in på roller som hade mer att göra med hur man kunde skapa marknader överhuvudtaget där ingen annan har varit. Och se till att det finns pengar på de marknaderna. Och då började vi experimentera med olika sätt att göra det, vilket ledde till att jag bland annat har drivit en motion genom riksdagen. Att jag har, så att säga, i samtal med politiker på olika nivåer i landstingen och det har säkerställt att de ska använda våra produkter som hjälpmedel och så vidare. Och det där var ju superspännande, men jag insåg också att diagnostikbranschen inte är jättemogen för den typen av aktiviteter. Och när det öppnade sig en möjlighet att jobba på läkemedelsföretaget, också Roche, samma koncern, olika företag, och bygga upp ett team för att jobba just med policyverksamhet och det som man ofta kallar för governmental affairs, så tog jag den chansen och sen så jobbade jag ett antal år med att bygga upp den verksamheten. Jag skulle vilja säga att jag ändå blev ganska framgångsrik i att både skapa nya marknader, påverka lagstiftningar, beslut, göra hälso- och sjukvården liksom förändrades, göra life science-branschen i Sverige bättre. Men jag agerade fortfarande som ett särintresse genom att jag representerade en organisation och ville nog prova vingarna och vara på en mer neutral plattform. Och då tittade jag runt lite i Sverige och Stockholm vad det fanns för roller och hittade den här rollen som jag har. Och lyckligt nog så slutade jag min föregångare, varpå jag ringde upp vdn för stund och sa att jag ville ha det där jobbet. Sen var det såklart en helt rättvis process och flera sökanden och så vidare innan jag fick den. Men nu har jag varit här i 4 år och tycker att det är fantastiskt att göra stor skillnad för Uppsala och Uppsalas life science.
Super. Skulle du säga att det är några av dina många tidigare poster eller arbeten som har hjälpt dig extra mycket med din nuvarande tjänst?
Ja, men absolut. Så här är det ju. Liksom, om man ska driva stora liksom, samhällsförändringar, så behöver man förstå alla aktörerna som på något vis har med det att göra. Och eftersom jag var länge i akademin som doktorand så förstår jag den. Jag förstår forskarvärlden väldigt väl. Jag har varit i stort företag och förstår näringslivets liksom, logik. Och sen när jag har jobbat med de här policyfrågorna så har jag jobbat väldigt mycket med tjänstepersoner i offentligheten och även politiker. Så att jag tycker att jag förstår ungefär hur de tänker. Och då kan jag på ett bra sätt vägleda andra i det här gränssnittet mellan de aktörerna till hur man ska tänka. För att annars är det väldigt svårt liksom, att tro att man med näringslivslogik ska övertyga en person som jobbar i offentligheten eller tvärtom. Sådär. Mm. Och då är det bra att vara lite gränsgångare, lite översättare, hjälpa till att få andra att förstå. Så att det faktiskt blir en utväxling för samhället.
Super. Och podden idag ska tyvärr inte handla om karriär. Det här är inte väldigt kul. Det första ämnet kommer att vara kreativitet. Och innan vi går in på vad lite av litteraturen kring kreativitet säger, så vill jag ställa en fråga. Hur tolkar du ordet kreativitet och tycker du att du har dra nytta av att vara kreativ på ditt jobb?
Ja, jag tror att det finns lika många versioner på vad man tycker att kreativitet är som det finns människor på den här planeten. Men jag gillar tanken på det man kallar för kreativ förstörelse. Det vill säga att när man gör något nytt så tar man bort någonting annat eller förstör någonting annat. Sådär. Framförallt så gillar jag också tanken på det som man ofta kommer in på när man pratar om disruption. Det vill säga att någonting är så pass nytt att mycket andra saker påverkas och behöver förändras för att anpassas eller ha en möjlighet att fortsätta existera i relation till den här nya kreativa lösningen. Så att, det är en ganska abstrakt begrepp, men jag skulle vilja säga liksom, i korthet då, nytänk, nya sätt att göra saker och ting som är långt ifrån den inkrementella förändringen.
Okej. Du nämnde lite så här, disruption. Skulle du säga att många företag som ni är i kontakt med liksom, siktar på att så här, disrupt the market, om jag citerar liksom?
Nej, men inte traditionellt ska jag säga. Om man tänker så här, Uppsala då, som vi jobbar i, och det här är ju ingen värdering, men Uppsalas motor bygger väldigt mycket på att vi har två starka lärosäten, Uppsala universitet och SLU. Och där sker fantastisk forskning som är liksom lätt topp 100 på massor med olika sätt i världen. Och det innebär att när de förstår att deras forskning kan göra skillnad för samhället eller för patienter eller för oss som medborgare på något sätt, så får de hjälp att kommersialisera den. Och det innebär ju att utgår inte direkt ifrån ett behov, utan det utgår från ett forskningsintresse och det utgår från ett resultat som också potentiellt har en förmåga att kommersialiseras. Mm. Och det är inte nödvändigtvis så som du frågar efter. Sen finns det ju massor med andra aktörer och entreprenörer och innovatörer som kommer och liksom, med saker från sidan. Men det är också så att det är inte riktigt uppmuntrat att komma med. Det är mycket svårare att sälja en produkt som ingen förstår vad den är eller som på något vis leder till en kreativ förstörelse. Mm. Jag jobbade länge med läkemedel till exempel, så kan det vara så att du har en produkt som ligger i pipeline som gör att där man tidigare behandlade patienter till exempel med, säg att det var strålning, så här, cancerpatient.
Ja.
Och sen så kommer jag med en medicin istället som gör att de ska medicinskt behandlas istället för att strålas. Då har du också en form av kreativ förstörelse som gör att kliniken, radiologen då, eller de som strålar, de kommer inte få de här patienterna, utan de patienterna kommer flyttas till onkologen istället. Ja. Och det vill de ju inte. Även om behandlingen skulle vara bättre så vill ju de behålla sin budget och jobba vidare och ha sin status och sådär. Så att då behöver man jobba väldigt god tid och man behöver liksom övertyga, både flytta pengar och övertyga beslutsfattare och de som drabbas både positivt och negativt av det här under lång, lång tid, så att de vänjer sig vid tanken. Och med det menar jag att det är väldigt svårt att komma in med någonting som är disruptivt, på samma sätt som en upphandling kommer aldrig fråga efter någonting som är disruptivt.
Okay.
Du kan ju tänka så här, tre frågor liksom. Vad är det vi vet att vi vet? Det vill säga så här, vad finns det på marknaden och någonting annat så här. Och sen finns det den här, vad är det vi inte vet att vi vet? Eller vad ska jag säga, det är liksom sånt som finns omvärldsbevakning som skulle kunna vara, vi behöver ta reda på någonting. Men sen är det så här, vad är det vi inte vet att vi inte vet? Mm. Där har du disruptionen. Det vill säga, hur jobbar vi på andra sätt?
Ja.
Där du tror att ditt behov är relaterat till en viss typ av teknologi, men egentligen är det ett helt annat som behövs för att liksom möta det behovet bättre.
Ja, okej. En man som är väldigt duktig på kreativitet, han är professor i ingenjörsmässig innovation på University of South Australia och expert på kreativitet. Han menar att det finns lite olika typer av problemlösande kreativitet. Så dels om en existerande lösning eller produkt görs bättre, billigare, snabbare eller på något sätt uppgraderas, så kallar han det för forward incrementation, alltså att man stegar framåt på någonting redan existerande. Medan om man löser ett nytt problem så kallas det för reinitiation eller redirection. Är det någon av de här kategorierna som ni på Stuns oftare samarbetar med, eller samverkar ni med en blandning av bättre lösningar för äldre problem och nya lösningar för nya problem?
Ja, men det är en bra fråga. Jag tycker inte, det viktigaste är, tror jag, och det var inte så att du gjorde det, men jag bara tänker på att man ska inte lägga någon värdering vid det ena eller andra. Jag som är så pass gammal minns liksom vad som hände på 80-talet när liksom HIV och AIDS dök upp.
Ja.
Då var det så att man kom fram med en viss typ av medicin som höll patienterna vid liv. Men patienterna var så, det var så stark behandling att de bara låg i sängen och kunde liksom inte leva sitt liv på något sätt. Det vill säga, liksom, de var helt flamma. Men de överlevde.
Ja.
om vi hade nöjt oss med att så här, vi stannar där, vi har en medicin, klart, liksom, mm. så här, då hade det inte blivit något bättre. Men i och med Nej. Att man gjorde fortsatt liksom, inkrementell innovation och man tog fram nya lösningar, man skruvade på det några generationer senare, några kombinationer av mediciner, man fortsatte investera på ett område där det redan fanns någonting så här, ja. Så har det lett fram till att vi lever i en värld idag där människor som har HIV eller AIDS faktiskt bara tar en tablett på morgonen och kan leva så gott som virusfria vilket liv de vill. Ja. Så det är superviktigt. När vi kommer i kontakt med folk så vi coachar inte direkt bolag och det, utan vi tittar framförallt på hur vi bygger systemet så bra som möjligt runt omkring de här idébärarna. Det vill säga, vi vill att Uppsala ska bli ännu bättre på att fånga upp alla goda idéer, alla forskningsresultat och ha ett starkt och robust system som kan lotsa dem igenom så att de blir framgångsrika företag. Jag vet ju, du själv jobbar ju extra på Olink. Du läste väl i tidningen häromdagen att de blev uppköpta av Thermo Fisher.
Ja, absolut.
Det är ju superspännande. Mer än 20 år gammalt företag som liksom hållit på länge och varit väldigt framgångsrika sedan 2016. Och nu säljs då för 34 miljarder kronor. Det är klart att ögonen tittar på Uppsala om det finns liknande bolag här. Ja. Så här.
Okej. Så jag nämnde lite att nya problem som löses kan ske i vad som kallas för både reinitiation eller redirection. Mm. Och för att gå in lite djupare, reinitiation benämner man lösningar som kommer från att marknaden har ett behov, eller ett så kallat market pull, medan redirection är istället om man försöker få marknaden intresserad av en ny produkt eller en så kallad technology push. Mm. Så du som är lite insatt då i life science, tycker du att innovationerna härstammar mer från ett market pull eller en market push?
Ja, nej, men jag skulle säga att om marknaden är, life science är ju liksom morgondagens hälso- och sjukvård i stor utsträckning. Så. Ja. Och marknaden är sjukvården och vi tänker ännu enklare att det är den offentliga sjukvården. De är inte speciellt bra på att veta vad de behöver för någonting. Okay. Alltså blir det en ganska tydlig technology push på den, skulle jag säga. Det vill säga att man behöver övertyga dem. Och här blir det liksom en frustration om du är innovatör och tagit fram en bra produkt och även om du har fått den liksom certifierad och licensierad och du har goda evidens för dess patientvärde och så vidare, så tar det fortfarande väldigt lång tid att förändra. För att det kan vara så att du behöver liksom få fram pengar, budget och någonting annat. Och du kanske behöver 5-6 år. Jag jobbade ofta med liksom 6-7 års framförhållning när jag jobbade med våran pipeline på läkemedelsföretag. Och det tålamodet har inte företagen. De kommer på ganska sent att de ska liksom gå ut och prata med sina framtida kunder.
Okay.
Så att det är en utmaning i sig. Om marknaden är så att säga svag och inte har ett tydligare pull.
Ja. Okay. Tror du att just läkemedel, när det kommer till läkemedelsutveckling, att det tar så lång tid har lite med det att göra? Att man liksom, man kanske gör en upptäckt, kanske lyckas utveckla ett nytt läkemedel som kanske är bättre, vi tar för HIV till exempel. Att det tar ju liksom väldigt lång tid för det godkänt och så man har inte riktigt tid att, eller resurser kanske ens, att liksom styra om det där. Och det blir mer en push då i slutändan för det är där man har och det är där man har jobbat väldigt länge på. Tror du att det ligger någonting i det?
Jag kan prata hur länge som helst om läkemedel och utveckling och marknadsintroduktion. Jag ska inte tråka dina lyssnare med det. Men det jag kan säga är att personligen så tycker jag man har en överdrivet lång period av att bevisa någonting som i slutändan inte är en spegling av verkligheten. Det vill säga, om det är våra samhällen som ställer kraven på vad du ska behöva bevisa för ett läkemedel. Och om samhället frågar efter långtidsöverlevnad så kommer du få väldigt mycket data på långtidsöverlevnad. Det vill säga, jag säger inte att man fuskar, men jag säger att det finns alltid en viss typ av cherry picking i vilka patienter som väljs in i studier och annat. Okay. Som gör att du kommer få väldigt mycket långtidsöverlevnad. Det behöver inte spegla verkligheten, det vill säga liksom den kliniska vardagen. Och då spelar det ingen roll om du har lagt 20 år eller 30 år eller 10 år på att ta fram evidens som inte speglar verkligheten. Alla är oförtjänta av det. Mm. Så att jag skulle önska liksom att man är mycket bättre liksom i dialogen mellan vad samhället vill ha och vad läkemedelsbolagen då eller innovatörerna behöver bevisa för någonting. Så att ingen jobbar i onödan. Och jag säger inte på något vis att de här produkterna är dåliga bara för att man plockar fram data på ett, liksom ett tiltat sätt. Utan man gör ju det som efterfrågas. Sådär. Och det är liksom synd på det viset. Jag önskar ju generellt att det var samhället är mycket bättre på att beskriva sina behov och då inte i form av teknologier utan det här är de behoven vi har och sen så eftersöker man liksom partners som kan komma och hjälpa oss att lösa de här behoven. Och det är inte en partner utan det är liksom massor med olika typer av aktörer. Så att även om jag har tänkt mig att jag behöver en viss typ av teknologi så kanske en helt annan lösning för att möta just det behovet.
Ja.
Och det tycker jag vore spännande. Men då måste man ju vara duktig på att identifiera sina behov. Och vi jobbar inte så i samhället på samma sätt. Utan vi kommer på någonting väldigt sent. Att så här, nu verkar det vara en trend på det här. Eller det här har hänt. Eller att det är en kris eller någonting annat. Och sen så stressar vi igenom. Och så köper vi någonting.
Ja. Okej. Så i David Cropleys publikation Promoting Creativity and Innovation in Engineering Education skriver han att kreativitet är något som alla kan lära sig men att det inte lärs ut tillräckligt. Han kritiserar ingenjörsbildningar generellt för att inte riktigt förstå värdet av kreativitet och att man istället blir överspecialiserad inom sina respektive områden. Är det här någonting som du har märkt av? Att nyexaminerade studenter har svårt för kreativ problemlösning? Eller känner du kanske istället att deras djupa förståelse istället bidrar till att lösa just svåra problem?
Mm, jag utgår för mig själv. Och då är det alltid så här att min kreativitet och inspiration, ska jag säga, för jag tycker de hör ihop, den kommer alltid när jag lär mig någonting nytt. Och det gör jag sällan i mitt eget skrå eller i min egen nisch. Så att jobbar jag i liksom smala system, som du säger, så är det, har jag ganska bra koll på vilka andra som håller på med det här, vilka företag som finns eller vilka forskare som gör någonting eller vad som redan existerar. Men om jag går, säg att jag jobbar med läkemedel och sen så går jag och lyssnar på hur man jobbar i så här byggbranschen eller i gruvindustrin, så är jag helt övertygad om att jag kommer gå därifrån mycket rikare på inspiration och kreativitet för någonting som de har löst, som jag skulle kunna inspireras av i sättet jag vill arbeta med läkemedelsfrågorna eller medicinsk teknik. Så att det jag försöker säga är att vidga sina vyer och liksom lär av andra eller tillsammans med andra som sitter på helt andra kunskaper, kompetenser, färdigheter och egenskaper.
Okej. Men liksom lite, jag vet att du har två studenter hos dig just nu på Students Life Science. Tycker att de liksom, får de, kommer de,
är de kreativa?
Ja, precis. Tycker att de är kreativa? Nog. Det är liksom, man är civilingenjör och man kommer ut. Man är liksom den professionella gissaren, känns det som. Man ska kunna lösa problem kreativt. Men sen så när man kommer ut, så om man får lyssna på alumner till exempel, så får man ofta höra så här att när man kommer ut då lär man sig alltid exakt hur det fungerar i verkligheten. Och så här. Och visst, man har sin expertis i ryggen, men det är inte så det ser ut i verkligheten oftast. Tycker du det ligger någonting i det här, jag vet inte.
Nej, men jag förstår vad du är ute efter och jag kan ta vidare, för att oavsett om du kommer direkt från skolan eller du är student och kommer jobba på en arbetsplats eller om du byter jobb, bara skulle jag säga, det vanligaste som finns, det är att den arbetsplatsen du kommer till kommer berätta för dig, så här gör vi här. Det vill säga att de begränsar dig, de tar inte hänsyn till någonting du har med dig mer än de eventuellt efterfrågade eller det som är rätt. Så här, om du låter personer som kommer till din verksamhet istället för vara den de är, och du frågar liksom, är nyfiken på vad tar de med sig in i din organisation, så är det en stor chans att du får en massa lärdom in i din organisation som du inte har kanske förväntat dig överhuvudtaget. Och precis så är det, ska jag säga, med Oscar och Elliot som jobbar hos mig till exempel. Jag vill inte påverka dem för mycket, för att jag vill inte begränsa dem. Jag vill att de ska få leva ut sina liksom idéer, tankar, sin passion på något sätt, så att jag lär mig någonting. Om jag bara berättar, eller mina medarbetare berättar för dem vad de borde göra eller på vilket sätt eller hur eller vad som gäller eller hur systemet ser ut, så här, då utgår vi bara från den världsbilden, och den kanske inte ens är sann. Den kanske just är begränsande. Mm. Och jag handleder en del studenter också som gör liksom olika praktikplaceringar eller sitt masterthesis. Så här. Och det är samma sak där. Jag ger dem aldrig något färdigt projekt, utan jag frågar dem vad de drivs av, vad de själva är nyfikna på och om de har idéer på. Jag kan beskriva den världen jag befinner mig i, och så kan de hitta på sätt som de tror att de skulle vilja undersöka i det. Och sen förstärka dem i deras arbete. Då lär jag mig massor med saker. Det vill säga att det blir en kreativitet. Om jag bara skulle designa ett projekt och sträcka fram det, då skulle de ta det direkt. Och så skulle de vara väldigt reaktiva till vad jag vill ha. För de tror att det är rätt det jag frågar efter.
Mm.
Men det blir ju inte rätt. Det blir bara en förstärkning av den gamla sanningen. Okay. Och jag vill ha nya sanningar.
Ja. Men bra, då låter det som en ganska unik arbetsplats och som ändå liksom inkorporerar allas kreativitet på ett väldigt bra sätt. Liksom.
Jag hoppas alla arbetsgivare tänker så.
Ja, det hoppas jag också. Jag vet inte än. Så just det.
Nej, men absolut. Det är så här, om jag ska elaborera lite, så här skulle jag vilja säga så här. När det är stressigt, när det är kris, när det händer någonting annat, så har människor två val. Antingen försöker man liksom ta mer kontroll eller så ger man mer förtroende. Mm. Vad tror du är det vanligaste?
Att man tar mer kontroll.
Ja, ja, precis. När man kanske borde ge mer förtroende.
Ja.
För att om du tänker att en organisation, oavsett hur många det är lite så här gammaldags, ser ut som en, någon form av pyramid liksom. Om det är bara den i toppen som tänker och tar beslut, då använder du inte kapaciteten i alla de andra som är så att säga i organisationen.
Mm.
Man ska ju tänka tvärtom. Du ska ju få ut så mycket som möjligt från alla i organisationen för att verksamheten ska bli så bra som möjligt. Och då får, ja, du inte på något vis begränsa, utan du måste förstärka dem.
Ja.
Och hur gör du det?
Mm. Ja. Så vi fortsätter lite med kreativitetsfrågorna.
Tycker du jag glider här i dina ämnen nu eller?
Ja, det går alldeles utmärkt. Det är jättebra. Så en annan professor, Chetan Walia heter han. Han jobbar vid University of Bradford i England. Han skriver i sin artikel A Dynamic Definition of Creativity att kreativitet är en pågående process oavsett om den leder till att någonting skapas eller inte. Men vi på entreprenörsskolan får också lära oss vikten i att man måste kunna kommersialisera sina idéer. Och att det i de flesta fall innebär att man måste vara villig att ändra på sin produkt i slutändan. Alltså ha liksom en fortsatt kreativitet under färdens gång. Speciellt sin affärsidé kan liksom ibland vara det viktigaste, kanske viktigare än produkten i sig, om man nu ändå ska komma till ett stadie där man kan tjäna pengar. Så för företaget som ni samarbetar med och som du liksom följer, så undrar om du liksom har märkt att den här fortsatta kreativiteten och villighet att ändra på sin produkt eller tjänst liksom i slutändan leder till att man klarar sig bättre.
Mm. Ja, men det där är helt väsentligt. Och det här är en ganska dold liksom sanning eller fakta. Det är att först kan vi börja med att säga att vi är ganska övertygade om att vi gjorde så att säga fel igår och att vi är lite klokare idag, eller
ja.
Ja, och då förstår vi också att vi imorgon kommer titta tillbaka på idag och säga vi gjorde fel igår, men vi är lite klokare, ja, då imorgon. Så här. Alltså fortsätter det för allt. Det finns inga slutstationer. Det är inget som är liksom, vi är inte färdiga med någonting. Plus att allting utvecklas i relation till varandra. Så att när du skruvar på någonting så kommer det påverka massor med andra krafter och faktorer. Företagen i Uppsala är ju superspännande på det viset som jag beskrev tidigare. De kommer ut från liksom en forskningsidé. Det kan vara att du har forskat på det liksom i ett år eller 20 år eller vidare. Så att det är en ganska starkt förankrad idé som någon uppmuntrar dig till att kommersialisera, till att starta det här företaget runt den idén som du har jobbat och investerat så mycket tid i. Men jag skulle vilja säga att även de 3-4 år efter att de har blivit företag så gör de någonting helt annat.
Ja.
Och är väldigt engagerade och passionerade i det. För att då får de coaching, de får stöd, de förstår marknaden på ett helt annat sätt. Mm. Det har hänt väldigt mycket som de inte hade sett när de var liksom på labbet i akademin eller någonting annat. Mm. Och det tycker jag är spännande. Men det kan man ju inte säga till en så här. Om du har en forskare som just hållit på i 20 år med någonting. Och så kommer den och säger att den vill starta företag och säger du så här. Ja, fast häng inte upp det lite för mycket på din forskning. För att om 3 år kommer du göra någonting annat.
Ja.
Så kommer ju de aldrig gå vidare med det. Då kommer de ju stanna kvar på labbet och liksom, ja, fortsätta och liksom koka någonting i sin e-kolv. Sådär. Så att, det kan man inte säga. Men däremot så vet vi det. Vi som jobbar i systemet runt omkring vet det. Och bara så här smått uppmuntrar och försöker liksom få dem att förstå, ja, verkligheten. Och liksom nudgar dem ditåt. Sådär.
Mm.
Så att, det är en spännande utveckling.
Har du någonsin stött på någon? Så liksom, för jag kan tänka mig att det är väl viktigt, att, eller vanligt menar jag, att man får liksom sin idé och det blir liksom som ens barn nästan. Man älskar det, man är inte villig och liksom ta kritik kanske. Har du någonsin stött på någon som du tycker passar in i den där beskrivningen?
Alla mina idéer, de är briljanta från början. Liksom. Det är ingen idé att försöka liksom pivotera eller skriva på dem. Nej, men så, det är klart att det är så. Och där är väl också liksom en entreprenör brinner ju ganska starkt för det. Och även om du har anställt människor runt omkring dig och även om du liksom är inkluderande i din ledarstil och så vidare, så kommer aldrig någon att brinna lika mycket som du gör för din idé på något sätt. Och du kommer känna dig ganska ensam i det. Och det gör ju att du får kämpa med att övertyga tvivlare hela tiden i allting du gör.
Mm.
Och det tror jag bara befäster att du tror att du har rätt.
Ja,
istället för att du faktiskt lyssnar på andra.
Ja.
Och är det så att det är du som har satt liksom din trygghet på spel för att ta en risk och bli entreprenör genom att inte ha några pengar och inte kunna försörja dina barn och det förrän du får intäkter på den här idén, så är du ju livrädd för att hålla på liksom och lalla runt och prova för mycket annat när du har en ganska tydlig idé som du tror på.
Ja, precis.
Så, här, så att absolut, jag tror att alla fastnar i det där. Och då behöver man ha väldigt bra rådgivare runt omkring sig, människor man litar på som kan liksom lyfta upp en ur kaninhålet,
mm,
och få en att förstå verkligheten. Men sen är ju alltid frågan liksom, när är för tidigt och när är för sent att göra en pivotering?
Ja.
Det vet man inte förrän man gör det.
Nej, precis.
Eller retrospekt. Liksom.
Ja, självklart. Så som du nämnde lite förut i början, att det finns ungefär lika många definitioner på kreativitet som det går människor på jorden.
Ja.
Och det finns flera som har skrivit artiklar om kreativitet och många har definierat det på olika sätt. Och i Cheetan Valias artikel så berättar han att han studerade 42 olika definitioner av kreativitet från olika artiklar då, och försökte sammanställa dem. Men då tänker jag på Students Life Science och undrar, ni kom i kontakt med så himla många olika duktiga kreativa människor. Har du lärt dig något speciellt från de här kreativa människorna som du kan bidra med när du hjälper entreprenörföretag i sin kreativitet eller i sin kreativitet process?
Ja, jag tror att det är också viktigt att komma ihåg att kreativitet i sig är inte ett mål utan ett medel. Så här.
Ja.
Och det glömmer man lätt. Så här. Man går in i att så här, nu ska vi vara kreativa. Men liksom, varför ska vi vara kreativa? Mm. Vad är skälet till det? Så här. Nej, men jag tror igen att man måste göra det till en naturlig process. Man kan inte klämma fram liksom inspiration eller flow eller kreativitet, utan man måste snarare skapa liksom förutsättningar för kreativiteten att komma på något sätt. Och jag tror att då kommer du inte ens märka eller klassificera den som kreativitet, utan det kommer bara kännas helt naturligt att det blir så. Och det tror jag man gör genom att liksom ge människor frihet, sätta dem i ett rum, blanda dem med andra inspirerande människor som är ganska olika och skapa nya tankar och så vidare. Så här. Det är precis vad vi gör. Vi är en samverkansorganisation. Det vi försöker göra är att samla människor runt samma bord som har väldigt olika syn på saker och ting och diskutera väldigt stora liksom, systemfrågor eller utmaningar eller möjligheter på något sätt och sen dra lärdomar i det. Och inte för att liksom, binärt säga vad som är rätt eller fel eller någonting annat, utan mycket handlar om liksom lärande och liksom hur vi lär oss förstå varandra och skapar en samsyn så att vi sen kan förstå hur vi ska ta det här framåt. Men, liksom, men allting är ju någon form av gråzoner och allting däremellan. Så fort det blir liksom uniformt i hur man ser på det, då har vi kanske byggt en sekt istället för att bygga en kreativ rörelse.
Jag förstår. Mm. Okej. Super. Jättebra reflektioner om kreativitet. Då tänker jag att vi går in på området estetik istället. När man tänker på estetik så kan man tänka på liksom symmetri till exempel, eller det finns väldigt många olika sätt att vara, alltså följa estetik på. Och inom kemi så finns det väldigt många exempel på symmetri, komplexitet och olika innovationer. Så därför vill jag börja med att fråga om du har någon speciell molekyl eller protein eller annars kemisk sammansättning som du tänker på när jag frågar om din favorit. Det kan vara baserat på estetik, det kan vara en elegant lösning på något sätt, kemisk eller evolutionärt. Eller en hel process som tycker är väldigt innovativ eller effektiv. Liksom.
Får man säga flera, tänkte jag.
Absolut, det är kör.
Nej, men precis. Det här tar ju fram liksom nörden i kemisten på något sätt. Jag som har läst liksom 10 år kemi på universitetet. Men däremot är jag inte expert på molekyler. Men det finns ju några saker som fascinerar en om man liksom är lite nyfiken. Jag tycker till exempel att ett så här vattenmolekyl är ganska intressant så här, för sättet som vi avbildar den, med tanke på att det känns helt osymmetriskt att den ska se ut som den gör. Och då alla som har läst förstår ju att det är krafterna som ligger bakom det. Sen så kan man ju fundera på liksom funktion. Eller så tänker man så här, du vet, som när du tittar på moln och hoppas på att se någonting som du känner igen. Liksom att du vill ha en molekyl som ser ut som din farmor eller som din hund eller något. Nej, men jag landar nog ändå i mitt svar till exempel. Jag tycker att antikroppen är ganska intressant. Så här, både till funktion och estetik.
Ja, men verkligen. Den är ju, används verkligen till allting. Och mer hela tiden. Det är nya användningsområden hela tiden, tycker jag. Men det finns en artikel som jag läste extra noga. Den heter Aesthetic Values in Chemistry av Joakim Schummer.
Mm.
Jag tycker att den var extra relevant för den här podden. Du i grunden är ju kemist. Och det handlar ändå ganska mycket om kemi inom biotekniken och life science. I artikeln så nämner Schummer, innan han går in på det estetiska i kemin i sig, att kemi har bidragit enormt mycket till estetik generellt. I form av olika färger och material och plast och liksom en väldigt stor del som en kemisk liksom, uppfinning. Nu är det ju ungefär 20 år sedan du började doktorera och ta reda på mer om biomarkörer. När du gjorde det valet att doktorera, var det liksom främst en nyfikenhet, ditt intresse i det estetiska kemin som du fann tilltalande, eller mer samhällsnyttan och att driva viktig forskning framåt som fick dig att välja doktorera?
Ja, det finns ett helt annat svar på det, skulle jag säga. Och det är att när jag skulle göra mitt examensarbete så frågade jag på institutionen vad det fanns för intressanta arbetsgivare som jag kunde gå ut och göra examensarbete på. Och det var ingen som hade några bra förslag, för att de flesta som jobbar på universitetet har aldrig varit utanför väggarna på universitetet. Så här. Och det gjorde att jag blev kvar och gjorde mitt examensarbete där. Och det är en ganska bra inkörsport om man vill liksom bli kvar på institutionen med doktoransen. Så här. det är ju lite synd, för sen när jag kom till Stund så började jag jobba i Uppsala, och jag vet ju att det finns en mylla av liksom bra arbetsgivare här, så tycker jag det är synd om det finns andra studenter som inte förstår att det finns jättebra arbetsgivare där ute och kommer i kontakt med dem redan under sin utbildning. Så det är en liten sidogrej som jag spelar in här. Så att, nej, men det var nog en så här, jag tyckte att det var spännande det som sker forskningen på universitetet och akademin. Jag är väldigt liksom vetgirig och nyfiken av mig, samtidigt som jag gillar liksom att jobba ändå liksom taktilt, och då är ju analytisk kemi ganska bra, för det är mycket utrustning liksom att jobba med, och det fanns en så här, vi hade modern utrustning som många slog som och köade för att leka med, och jag gick istället ner i källaren och grävde upp så här gamla liksom lik till utrustning, kopplade ihop dem och synkade dem på olika sätt, så att jag hade ett system, eller jag hade faktiskt tre system i en period som ingen annan förstod sig på, som jag kunde jobba med själv, men som inte ansågs vara så heta liksom. Men de levererade väldigt bra resultat i slutändan, så att jag gillade liksom utmaningen både i att få ihop det, men också liksom att lösa de frågeställningar som vi hade. Så att jag tror väl att det är drivet att mer värderingsdriv, hitta lösningar. I det här fallet var det liksom tidiga diagnostiska liksom metoder för att kunna upptäcka om du har utsatts för någonting, antingen exogent eller endogent.
Okej. Okay. Sen i sin artikel går Schumer också mer in på symmetrin inom kemi och det estetiska bakom det. Han tar upp ett bra exempel som jag tycker om väldigt mycket. Han jämför hur smeder över millennium liksom, och senare stålindustrin har bemästrat införandet av orenheter i sina material för att få olika egenskaper. Medan forskare inom kemi i kontraster här ofta liksom försöker skapa så rent material som möjligt. För att sen liksom försöka hitta ett användningsområde för det här materialet. Till exempel enkristallina metaller liksom har ju väldigt, de har ju unika användningsområden, men från ursprungligen så kan jag tänka mig att det var liksom utmaningen att ta fram en perfekt kristall liksom, som var det drivande i det där. Jag undrar liksom om man på grund av sin jakt på det estetiska kanske missar lite liksom potentiell användning. Om jag citerar lite, there is no general rule according to which only ideal crystals have properties optimized to material needs. Hela exemplet illustrerar lite hur estetiken ibland liksom kan störa vetenskapens framsteg och dess möjligheter. Tror du att det här fenomenet sker inom kemi och life science? Att man följer något av estetiska skäl men som sen visar sig liksom inte vara rätt väg att gå?
Om du utgår från att det du gör måste ha en direkt nytta på något sätt och du väljer estetiken för att du får en vacker kristall, men det inte finns något behov av att liksom ha den kristallen mer än att det är en fröjd för ögat, ja, men då har man ju misslyckats. Men jag tror också att du kan jobba med estetiken, och i processen i att ta fram de här rena materialen eller kristallen eller någonting, så lär du dig nya saker eller testa nya metoder och någonting. Då har du ju tagit fram nya verktyg för att kunna göra andra saker än bara den här kristallen också. Så här, och kan du då dela med dig och sprida av det, så skulle folk kunna använda de teknikerna för att ta fram då mer samhällsnyttiga direkta effekter. Så att jag tycker inte det ena utesluter det andra. Allting går ju ut på liksom i vilken avsikt man går in och gör någonting. Om kemi är en skönhetstävling, ja, men då ska man ju utgå ifrån att du ska skapa estetiken och skönheten i det. Ja. Om kemin snarare ska leda till att du vill ta fram en medicin eller en antikropp som fyller en bra funktion, kanske i en medicin, så gör du det på något sätt. Men det finns ett lärande i allt vi gör, och ibland så kanske vi är lite för snabba i att komma fram till målet eller någonting annat, så att vi inte förstår vad det är vi har lärt oss på vägen, och kanske inte heller är speciellt duktiga på att sprida det här lärandet till andra så att de kan ha nytta av det. Om du publicerar bara en bild på den här kristallen men inte beskriver någonstans för hur du tog fram den, då är det ganska svårt för någon annan att lära sig från din process.
Absolut. Så om man istället vänder på det, det finns ett annat uttryck. The simplest solution is almost always the best one. Och att hitta liksom en simpel, snygg eller liksom en elegant lösning är ju också liksom ett sätt, är väldigt estetiskt liksom, tycker i alla fall jag. Och jag tror kanske att man också enklare hittar den där eleganta lösningen, som också oftast är liksom en väldigt, kanske den bästa lösningen, om man har estetiken i åtanke. Och det är såklart subjektivt vad man tycker en elegant lösning är, men som ett exempel liksom svenskt, så jag tänkte på skiftnyckeln, det är liksom en väldigt elegant lösning liksom, allt i ett liksom. Så tycker du istället att du någon gång dragit nytta av att följa estetiken och på så sätt kommit fram till en liksom en elegant lösning?
Ja, du får det filosofiska svaret av mig och inte vad jag själv har gjort.
Okay.
Nej, men jag tycker att det där är superintressant, för att allt som inte bidrar till liksom den avsiktliga funktionen är ju på något vis onödigt. Sådär. Nu är inte jag programmerare själv, även om jag liksom har pluggat programmering och liksom växte upp under 80-talet när man började liksom programmera hemma. Och sådär. Så i programmering så kan du göra en väldigt krånglig kod för att uppnå en ganska simpel liksom, uppgift. Men du kan också slimma ner den till nästan ingenting för att uppnå samma sak. Så här. Och där blir det väl liksom väldigt tydligt i att det finns liksom någon form av purism i vad som behövs. Om du ska ta fram en annan produkt beroende på vad den har för funktion så är det nog självklart att du kan ta bort väldigt mycket saker. However, vill jag lägga till, om tillverkningsprocessen för att nå den där enkla, liksom mer simplifierade lösningen faktiskt blir dyrare på något sätt, så kommer du säkert att välja kanske den mer komplicerade, mindre rena versionen för att den blir billigare om betalningsviljan där ute inte är så hög att du kan ta ut det där premiumpriset. Mm. Så allt är ju avväganden. Om du ska starta någon form av affärsverksamhet så kommer du alltid behöva göra massor med avväganden. Jag har ett ganska bra exempel som jag tycker var intressant. Det här är ju länge sedan, så det här var ju liksom långt innan man började prata om hållbarhet riktigt. Men man började fundera på liksom svinn. Och då var det så att när jag jobbade med diagnostiken så var det någon som beställde ett litet kit. Liksom, och det är väl liksom en knytnävstor liten plastlåda. Och den kom skickad i en ganska stor kartong. Åtminstone mycket, mycket större än vad den här lilla liksom kittet kom i. Och då hörde de av sig till oss och sa, det här är väl lite onödigt, liksom, slöseri med material och att den är större och så vidare. Och omedelbart så tänkte vi så här, ja, det var väl dumt, varför gör vi så? Det verkar ju slöseri och kanske inte speciellt bra. Men vi skickade ändå vidare svaret till vår globala liksom, organisation där de gjorde det här. Och då fick vi tillbaka ett superbra svar som sa att nej, men det är både liksom i längden hållbarare, billigare och bättre att vi i större utsträckning bara har liksom en eller två varianter på kartonger som vi använder för vår logistik. Mm. Så här, det gynnar alla i större utsträckning så som världen är liksom idag. Och vi kunde förmedla det vidare. Så, här, så det är inte alltid liksom de där självklara enkla lösningarna som är det som är bäst för stunden om vi tänker på att vi lever i en värld som inkrementellt förändras och skruvas på hela tiden.
Exakt, jag tänker direkt då exempel så här plastpåsar, tygkassar. Ja. Nu vet jag inte hur många gånger det är, men det är liksom 500-600 gånger man måste använda den där tygkassen innan det blir liksom...
Innan det skapar värde.
Liksom. Ja, men innan det blir liksom, ja, men om man tänker liksom miljömässigt. Mm. Man kan ta 600 sådana plastkassar innan man är på samma nivå som resurserna som krävs för att tillverka den här tygkassen. Så. Mm.
Ja, men det där är jätteintressant och viktigt faktiskt. Och det, man måste titta större. Inom hälso- och sjukvården så pratar man ofta om det som heter hälsoekonomi för tiden. Och det innebär just det där, precis. Vad egentligen betalar vi för och vad får vi för? Och då är det inte liksom ett utfall per krona, utan man får titta lite mer komplext. Redan 2011 så gjorde man en upphandling i Stockholms läns landsting som jag tycker är ganska intressant. Då var man ute efter en form av sårvårdsprodukt, alltså en form av bandage egentligen. Ja. Och man gick ut i en upphandling och omedelbart så var det en aktör som levererade en superbilligt bandage. Mm. Och en annan liksom hade ett högre pris på sitt bandage. Men när de tittade på dels hur länge man kunde ha bandaget innan man behövde byta det, hur ofta du behöver byta det vill säga. Men också hur mycket utbildning det krävs för att lära sig använda det. Mm. Och det tredje, hur mycket tid det tar för den personalen som ska hjälpa till att lägga om det här förbandet. Då visade det sig att den som liksom per styckpris var dyrare blev billigare i längden. Ja. Medan den som per styckpris var billigare blev dyrare i längden. Och hade vi bara tittat på styckpriset så hade vi så att säga gjort fel och verksamheten hade blivit dyrare utan att vi förstod varför. Mm. Och det där tycker jag är viktigt i all form. Och jag är helt övertygad om att alla som håller på med liksom tillverkningsprocesser och annat, de har blivit väldigt bra på det där.
Ja. Okej. Okay. Så i slutet av den här artikel så nämner Schumer lite vikten om att kunna representera sina idéer rent estetiskt. Om det säger, om vare sig det gäller data eller potentiella kommande projekt. Liksom. Om man ska liksom intressera kollegor eller kanske viktigare investerare eller rent av den generella befolkningen. Och det här är någonting som jag personligen också har tänkt på ganska mycket. Liksom, om jag pratar om bioteknik liksom med folk i närhet. Man märker liksom inte själv att man börjar lära sig ganska mycket efter liksom fyra år. Så det blir liksom väldigt lätt att personer har svårt att visualisera vad man menar. Liksom både bioteknik och kemi har ju ofta väldigt, det blir ofta väldigt komplicerat när man pratar liksom framkanten hela tiden. Har du någon gång varit i en situation där det är extra viktigt liksom att kunna representera till exempel med bilder så att det blir lättare för din publik att följa med?
Jag skulle säga att man är i stor utsträckning i samhället idag så att säga, överskattar mottagarnas förmåga att förstå vad det är man gör. Så här. Och vi tror oftast att om vi uttrycker oss på ett komplicerat och svårt sätt så framställer vi oss själva som väldigt liksom skickliga människor. Men vi missar ju poängen med varför vi på något vis vill förmedla någonting till någon annan. Och det är ju för att de ska kunna ta vid, lära sig någonting eller följa det på något sätt. Alltså pedagogik, kommunikation och pedagogik. Och du har ju helt rätt i att det är ju avgörande för mig att det som när jag pratar med dig nu eller om det eventuellt är några lyssnare på det här också är att ju tydligare jag är på att beskriva desto större chans är det att någon kan ha nytta av det vi säger. Om jag bara försöker använda svåra ord eller liknande, nu vet jag att jag är ganska filosofisk och raljerande på ett sätt, det kan bli abstrakt för några som vill ha mer konkreta exempel. Men då når jag inte fram och då förstår man inte poängen. Så att jag brukar, i nästan allt jag gör så tänker jag på så här klassisk Aristoteles retorik, liksom du vet så här, ett, vem är det som pratar och har den, bottnar den i det den talar om, det vill säga så här, en ekonom som pratar om medicin kanske inte riktigt når fram men, och tvärtom, men en expert på ekonomi när man pratar om inflation kommer nå fram och så vidare. Och sen logos då, det vill säga finns det evidens, fakta, logik, kunskap liksom bakom som jag kan styrka på något sätt, det jag försöker säga. Och så den viktigaste då, eller den viktigaste kan jag säga, de är lika viktiga alla tre, men den som då du är ute efter, det är ju då liksom patos eller passionen som då får representeras här i form av kommunikation, energi, bildspråk och annat som gör att man når fram. Om du bara sitter på att du är en erkänd Nobelpristagare och du har jättemycket evidens för vad du har gjort, men du är svintråkig, då är det ganska få som kommer ta till sig vad du har gjort eller vilja lyssna på dig så här, på något sätt.
Ja, verkligen.
Inte för att det någonsin har funnits svintråkiga Nobelpristagare.
Perfekt. Då lämnar vi estetiken lite grann och tar oss in lite på hållbar design och samskapande. Vi kommer ta upp frugala innovationer och försöka se hållbarhet ur lite olika synvinklar och även prata lite om samskapande. Då. Och att innovationer, processer och företag nu ska vara hållbara ses ju som en självklarhet för väldigt många. Framförallt när man pratar om klimatavtryck. Men hållbarhet kan ju betyda ganska många olika saker. Så vad tänker du på när du hör ordet hållbarhet?
Ja, men det är ju massor med saker. Dels är det ju klassiskt liksom de här tre dimensionerna som man inte får glömma. Liksom, där du har den gröna eller den ekologiska dimensionen. Du har den sociala dimensionen och den ekonomiska dimensionen. Och att det måste samspela. Men sen så har du ju också liksom förutsättningar och möjligheter. Du har någon form av hur länge någonting kommer kunna fortsätta skapa värde. Det vi var inne på tidigare med liksom, vad vi behöver ge avkall på hela tiden. Så det är liksom en viktig sak. Det jag vill poängtera är väl att det är ju inget nytt begrepp. Men vi kanske har satt extra en fas på det den senaste tiden. Och det är helt avgörande att vi i allt vi gör försöker uppnå någon form av den hållbarheten. Då, hur nu vi väljer att definiera den. Och den går ju också framåt. Hållbarhet för mig handlar extremt mycket om att man krokar arm med folk runt omkring sig och gör det bästa av situationen. Det vill säga, jag krokar arm med de som levererar till mig. Mm. Om jag har leverantörer av råvaror som jag producerar någonting av. Men också att jag krokar arm med de som jag levererar någonting till. Men också att jag krokar arm med mina medarbetare, det ekosystemet jag befinner mig i och så vidare. Så att vi liksom på något vis hittar ett system där vi alla förstår vad vi håller på med och är öppna och transparenta med varandra.
Okej. Och någonting som ganska ofta förknippas med hållbarhet är vad som kallas för frugala innovationer. Det är till exempel innovationer där komplexiteten, kostnaden eller användandet av resurser liksom minimeras. Och frugalitet är en grundpelare när man talar om hållbarhet, menar Martin Albert i sin artikel Sustainable Frugal Innovations, The Connection Between Frugal Innovations and Sustainability. Och ni på Stund som kommer i kontakt med väldigt många olika bioteknikföretag, hur förhåller sig de nya företagen till frugalitet? Att hålla nere kostnader, komplexitet och användandet av resurser går mycket hand i hand. Men det finns det något speciellt av de tre som företagen jobbar extra mycket med?
Ja, det här är en ganska komplex fråga. En fördel på systemnivå, men kanske inte nödvändigtvis att aktörerna i systemet tycker det, är att life science är extremt reglerat. Eftersom vi har att göra med patienter, patientnytta, hälsa och så vidare, så är det starka regleringar. Och vi lever i Europa och EU är världsmästare på regleringar. Och är det någon trend som kommer vara ihållande länge i Europa, så är det att det kommer bli fler regleringar. Och det gör att man kan reglera även hållbarhet. Det vill säga vi kan ställa krav på aktörer. Nu har man länge ställt krav bara på stora aktörer som har liksom en viss typ av omsättning eller en viss storlek på sin personalstyrka. Men vi har sett i att när vi har jobbat med mindre aktörer i systemet som kommer kanske från akademin, kanske tidiga bolag, tidiga utvecklingsbolag, att de har ändå förstått värdet av att jobba med hållbarhet för att inte missa eventuella investeringar, finansieringar, potentiella framtida affärer eller andra möjligheter. Tillbaka till det där med kroka arm, för att om ingen vill jobba hos dem för att de inte är hållbara, eller man inte vill leverera till dem eller inte köpa av dem så småningom för att de inte har en hållbar affärsmodell, så kommer de att misslyckas. Och även om det inte idag är krav på dem att göra det, att redovisa hur de jobbar, så har de förstått att när väl kraven kommer så behöver vi ha allting på plats, och därför jobbar de på det viset. Sen är det ju så också att de lever ju på liksom andras pengar, det vill säga att de har det ganska tufft ekonomiskt även om de får in stora summor pengar för den investeringen de ska göra. Och det innebär att de hela tiden börjar göra avväganden på vilket sätt de prioriterar. Och där är inte slöseri en sån sak. Men sen är ju utveckling svårt, för att du vet ju inte alltid vad som är rätt. Eller hur? Så att någon form av slöseri kommer det vara. Du kommer ju göra en del saker som kanske visar sig vara onödiga och annat. Och man kanske behöver göra en slarvig prototyp först innan man kan göra den där frugala prototypen.
Är det verkligen ett slöseri att pröva saker, tycker du?
Nej, men det kan ju lätt ses som det, om man är liksom fundamentalist till hur vi ska använda våra resurser. Om man vänder på det tvärtom då, och säger så här, om jag gör jättemycket prototyper och annat, nästan lite för mycket, blir det då ett slöseri?
Det är ju svårt att säga, det är ju olika för alla antar jag.
Så, så att om man extrapolerar åt båda hållen liksom, och tittar på ytterligheterna, så är det svårt, kan man göra bedömning. Mm. Nej, men jag skulle säga så här, sen vill jag inte, det är oftast inte, prioriteten är ju fortfarande oftast på teknologin, men de har börjat förstå den sociala dimensionen ganska mycket, för de förstår att bland annat yngre medarbetare vill inte välja en arbetsplats som inte har väldigt bra sociala miljöer och som bygger på hållbarhet. Och där, det har de lärt sig den tuffa vägen, och de vill ju också ha tillgång till talanger, och därför så följer de det. Den ekonomiska dimensionen är mycket svårare, för att de här bolagen är ju så kallade deep tech-bolag, det vill säga att det är väldigt lång tid till marknaden, ganska stora investeringar och lång utvecklingstid innan de når dit. Så de är inte riktigt där i tanken, tillbaka till även hur jag sa, hur de planerar strategiskt med sin marknadsintroduktion, för att de vet att det är liksom 10 år bort eller 15 år bort, och då är det svårt att ta hänsyn till stora delar av den ekonomiska dimensionen av hållbarhet. Sen kan de ju alltid liksom i sitt eget utvecklande tänka på det. Sådär. Men det kan bli mycket bättre. Och det är väl så. Jag tror vi är tidigt på kurvan när det kommer till liksom förståelse och kunskap och effektivisering av hur vi ska jobba på ett klokt och hållbart sätt.
Mm. Okej. I samma artikel så går Martin Albert in lite på att frugalitet ofta kommer som ett resultat av att försöka hjälpa utvecklingsländer. Han nämner att det finns en enorm potentiell marknad då nästan 4 miljarder människor lever på mindre än $2 om dagen. Det är i och för sig från 2012, så jag antar att det är ganska mycket färre nu, men fortfarande liksom väldigt många människor. Och så ett citat av hans källor lyder: "The poor are potential consumers, and since they represent a big portion of humanity, they are also an immense unexploited market." Han fortsätter: "In order to be appealing for those at the bottom of the pyramid, innovation has to be designed to do more with less and for more people." Och om vi då ska...
Och för ett affordable price då också.
Ja, precis. Och då om vi blandar in lite life science i det här. Jag tror att mångas spontana känsla av life science-sektorn och läkemedel är att de nya innovationer som tas fram ofta kommer med stora prislappar. Jag undrar om du delar den uppfattningen. Fokuserar man tillräckligt på u-länder, tycker du?
Det var lite olika frågor där, men vi försöker bena ut det helt rätt. Jag börjar med den där första med som du sa.
Kommer med stora prislappar?
Jag har ett jättebra exempel faktiskt. Nu är det visserligen en stor aktör, och jag tror att det inte är någon hemlighet där, så jag säger den ändå. Cytiva, som är den största privata arbetsgivaren i Uppsala och liksom stark inom life science, de har en form av vätskeflödessystem, då, en pump helt enkelt, som de har jobbat med länge och som är en stor säljare. Och den funkar bra, liksom, du vet, så här, de har liksom effektiviserat produktionen och så vidare. Mm. Men med introduktionen av ny additiv tillverkning så har de också sett att även om det innebär en viss investeringsgrad i början så kan de tillverka den samma utrustning fast den kan bli mindre, lättare och det går åt mindre material för att ta fram den. Mm. Plus att i och med att den är mindre och lättare så blir det billigare att skicka den och lättare och liksom med logistiken och allting annat. Så här. Därför utvecklar de det. Och det utgår ju från massor med av de här aspekterna. Det ena är ju liksom att det frugala som du beskriver, det andra är ju såklart att det i sig gör en effekt på det ekonomiska för alla inblandade. Ja. Sen så tänker jag det här med liksom att nå affordability som sa. Det där är ju också viktigt för du kan ju ta fram världens billigaste liksom, eller liksom så här, en produkt som inte använder så mycket resurser och har en väldigt bra funktion i förhållande till det, men som har ett högt pris. Eller att du har en marknadskraft där priset har att göra med funktionen istället för vad det kostar att ta fram den. Ja. Som läkemedel som är värdebaserad prissättning till exempel. Ja. Och när det gäller u-länder ska jag säga, nej, vi har absolut inte tillräckligt mycket. Och det är ju också för att tyvärr ska jag säga att världen är fortfarande skapad på det viset att vi söker oss till där pengarna finns. Ja. Och det är västvärlden som har pengar. Sen behövs det en kris ibland när västvärlden förstår att vi har ett gemensamt globalt problem, till exempel när pandemin kom och västvärlden tog fram de stora säckarna med pengar och sa att vi är beredda att lägga väldigt mycket pengar på den som kan visa upp det första vaccinet för att vi ska vaccinera hela världens befolkning.
Ja.
Sådär. Men det är inte så himla enkelt det där som du säger. Det finns också lagstiftningar som hindrar att ha olika prismodeller på olika marknader. Mm. Till exempel i Europa kan man säga så här. Vi har öppna handelslagar i Europa vilket gör att aktörer får fritt föra produkter över landsgränser och sälja dem. Mm. Samtidigt så har vi olika betalningsförmåga tillbaka till läkemedel till exempel. Det vill säga att Sverige har en bra betalningsförmåga. Vi kan betala mycket pengar för läkemedel. Medan man i liksom de forna Östeuropa har en ganska låg betalningsförmåga. Och om vi då ska sälja ett cancerpreparat i Rumänien för säg 200 000 per år. Medan den säljs för 1 miljon per år i Sverige. Mm. Vad är det som hindrar rumänerna för att sälja sina cancerläkemedel till svenska hälso- och sjukvården för 999 000?
Ja.
Och så har de inga behandlingar kvar där. Vi får det lite billigare och lite rabatt. Så här. Då har ju liksom marknadssystemet och även liksom lagstiftningen emot dig, även fast du vill hjälpa det här fattigare landet.
Mm.
Så igen, om jag säljer samma produkt för 1 000 kronor i Sverige och för 2 kronor i ett u-land och u-landet väljer att sälja tillbaka det till Sverige, har vi lyckats då?
Ja, det är ju svårt att säga. Det går ju svårt att säga ja till det, för det har man ju absolut inte gjort. Det är ju svårt.
Det kanske vi har om de använder de där 997 kronorna till att investera. Liksom.
Ja. Ja, de kan göra det i början. Sen kan de köpa 100 gånger fler än vad de köpte från början.
Nej, det jag försöker säga någonstans är ju liksom att det är komplexa system. Och jag tror att det är alldeles för få aktörer som väljer att gå brett i sin analys och titta stort och komplext. Även om du ska ha en liten akupunkturpunkt där du gör skillnad. För det kan ju också vara så att när du gör en insats och sätter in någonting så ser du effekten på något helt annat håll. Mm. Och har du då inte gjort den breda analysen så kommer du inte se var effekten uppstår någonstans heller.
Ja. Okej, okay. Så vi är överens lite grann. Man fokuserar inte tillräckligt på u-länderna. Men det finns också folk som, eller det är också en ganska rimlig tanke att om man fokuserar liksom på västvärlden, vilket också görs väldigt mycket, trycker inte det ut liksom. Eller så här, gammal då teknik som ersätts av ny teknik måste ju på något sätt bli billigare då för att fortfarande finnas kvar, liksom att överleva överhuvudtaget. Tror du att det på något sätt trycker ner priserna på lite äldre teknik och så att det blir mer användbart? Så är det, finns det, liksom, utgör man en nytta liksom globalt sett trots att man är här i spetsen och utvecklar dyra saker och... Hur ser du på den tanken?
Mm. Jag vill verkligen bara förstärka först. Jag tycker att det är superviktigt att vi skapar en så jämlik planet som möjligt med bästa möjliga förutsättningar. Sen det jag försöker säga är att det finns massor med krafter som motverkar det.
Ja.
Även om det inte var avsiktligen så när de togs fram. Nej, men jag tycker så här, det finns jätteintressanta också relation till hållbarhet. Jag tror att vi går tillbaka till Cytiva igen, men jag vet även att andra aktörer, kanske till och med om det var Biotage kanske här i Uppsala, Biotage var det nog, som har utrustning som de jobbar med så kallad liksom, heter remanufacturing. Mm. Det vill säga att när en rik kund, förmodligen i västvärlden, är ute efter någon annan ny, liksom tidig eller nylig version av någonting, istället för att man bara kasserar deras förra produkt som kan vara liksom igen ett vätskekromatografisystem eller någonting annat, så köper då tillverkaren tillbaka den här och återställer den till liksom någon form av nyskick och säljer den på en annan marknad som inte är lika betalningsstark. Mm. Det innebär att liksom ändå ny teknologi, istället för ett, den kasseras inte, och två, den kan återanvändas på en annan marknad. Mm. Men man tar inte ut liksom full pris för sådär. Men man säkerställer att den har en kvalitet och garanti. Sådär. Det är fortfarande ojämnt, men det tror jag väl att sådär, man får ändå tänka att det kommer aldrig bli liksom en perfekt balans i världen att alla är exakt lika rika eller liksom har samma förutsättningar. Sådär. Så då får vi fundera på, om vi vill jobba med utveckling och innovation, så kommer några alltid gå före, och det innebär att några kommer få nytta av någonting innan de andra får det. Det är bara frågan om hur snabbt täpper vi till gapet. Och det har både med ekonomi att göra, det har med kunskap och lärande att göra, men det har också med att vi faktiskt också måste titta på varandra och lära oss av varandra. Och vi är ganska dåliga på det. Vi är ganska dåliga på det även inom Sverige. Man gör en sak i ena landsänden, men i den andra landsänden så tror man inte att det kommer funka där. Liksom. Ja.
Snyggt. Då går vi in lite grann på det sista ämnet, som är sanskapande. Och en artikel, The Aesthetics of Entrepreneurship, How Arts, Entrepreneurs and Their Customers Co-Create Aesthetic Value av Sarah Elias med flera, menar att trots den fundamentala roll som samskapande mellan entreprenör och kund har, så vet man egentligen ganska lite om hur värdet uppstår när entreprenören och kunden interagerar och samarbetar. När det kommer till life science och kanske ännu mer specifikt kemi och bioteknik, så tror jag i alla fall att entreprenörer som i många fall kommer från forskningens värld och kunder har ganska lite samverkan när liksom produkterna tas fram. Liksom en life science-forskare gör sitt labb känner ofta ganska långt ifrån den potentiella personen som kommer dra nytta av det i framtiden. Hur tänker du kring forskning, speciellt när det kommer till forskning som i sitt ultimata mål är till för att hjälpa människor? Och hur den förhåller sig till samskapande med potentiella kunder i framtiden? Alltså, finns det liksom något samskapande där, eller är det kanske inte lika viktigt när man talar om inom life science då? Det kanske är mer viktigt om att ta fram liksom en fysisk produkt som en kund ska liksom ha i sitt hem kanske?
Mm. Samskapande är kanske bland det svåraste man kan göra, för det bygger extremt mycket på förtroende och att man litar på varandra. Tillbaka till det där vi diskuterade tidigt. Om du har en technology push, ja, så har vi uppenbarligen inte samskapande. Sådär. Om vi har en technology pull, då beror det på om det är fortfarande ett behov vi kommunicerar för att försöka få tillgång till nya lösningar, eller om det är en specifik teknologi vi vill ha. Om det är en specifik teknologi vi vill ha, då är det fortfarande inte samskapande. Men om till exempel igen då, om du som samhällsaktör, sjukvård eller kommun eller något annat, har ett väldigt tydligt beskrivet behov och du fortfarande inte vet vad som ska lösa det behovet, och du bjuder in ett antal aktörer eller liksom utlyser eller eftersöker aktörer som kan hjälpa dig att nå dit, trots att det kanske aldrig når dit, och du måste börja ta en investering även om du inte vet att det blir ett resultat eller ett, liksom ett slutligt resultat. Så här, då kan vi börja nå samskapande. Men då bygger det på att du är ganska mogen som kund. Du tänker stort. Men det bygger också på att det finns aktörer som är seriösa nog att gå in och liksom anta det här förtroendet. Och faktiskt inte försöka leverera någonting redan, som redan finns, utan försöka lösa den här genom samskapandet. Och nej, jag har inte sett speciellt många exempel på det. Däremot så hoppas jag på att vi ska kunna komma dit. Men då måste vi också vara väldigt duktiga på att beskriva behoven. Och vi måste vara väldigt öppna för nya lösningar. Det tycker jag så här, bara som ett tankeexperiment, så är liksom prevention en sån sak. Så här. Vi har ingen aning om även om vi samskapar fram en lösning för prevention för vilket terapeutiskt område som helst, så vet vi ju aldrig om den hade behövts bara för att folk inte blir sjuka. Nej. Eller hur? Det kanske var precis så att de ändå inte hade blivit sjuka. Och då bygger det extremt mycket på förtroende och viljan att investera i någonting där vi inte vet resultatet och så vidare. Och lite sådana utmaningar finns även i samskapandet. Vi vet aldrig om det hade behövt kostat 1 miljon eller 4 miljoner eller 40 miljoner att ta fram den här lösningen som vi inte hade innan.
Nej.
Det finns verktyg för det här. När det kommer till mellan liksom leverantörer eller utvecklare och offentliga aktörer, så har vi lagen om offentlig upphandling. Många tror att den är väldigt liksom smal och enkel, men det finns väldigt stora utrymmen för att jobba smartare med den. Och man pratar ofta om innovationsupphandlingar, och då inte upphandling av innovation, utan just att man innoverar i det här arbetet. Men det är nästan ingen som nyttjar den möjligheten. Nej. För att det är för komplicerat och svårt, ja. Och man har inte tillräckligt många partners som man litar på för att gå in i den processen. Mm. Och man vet inte vad liksom budgetresultatet kommer bli i slutändan eller vad det kostar. Och då kan man inte planera för att ta ett beslut för att man ska gå den vägen.
Jag förstår. Mm. Okej, det här har varit superbra. Vi har precis nått en timme och jag tror att det är perfekt att avsluta.
Smärtgränsen.
Ja, smärtgränsen för de som orkar lyssna så här länge. Nej, men det här har varit superbra. Tack igen jättemycket för att du har kommit hit. Är det någonting du vill tillägga, tycker du, eller har vi avslutat här bra?
Nej, men jag är bara glad om det är någon som har följt med så här länge och fortfarande tycker att de kan liksom tyda någonting ur mina liksom vidsträckta så här beskrivningar, så är jag jätteglad om det kan hjälpa någon. Så att jag är kul att jag fick vara här.
Grymt, och tack så jättemycket igen för att du var här. Och, ja. Tack.
Tack.